Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt med Offsides podcast. Vi är på olika orter, Johan. Du är i Göteborg. Jag är i Stockholm, ute på fältet, det så kallade fältet.
Mm, det mytomspunna fältet.
Gör ett reportage. Ska snart ut och bränna av ytterligare en reporter då med mitt block och min penna.
Det är bra. Jag hade en lite skakig inledning på den här dagen. När jag kom till jobbet först så råkade jag utlösa larmet. Jag har ju ett larm här och jag vet inte om det är första oroväckande tecknet på åldrande. Men det är en kod man ska slå in när man kommer först för att avaktivera larmet då. Och jag har inte den nedskriven utan den sitter i muskelminnet. Fingrarna vet liksom.
Ja, nedskriven. Det är inte många som har koder nedskrivna, eller?
Jag har fullt av koder i mina anteckningar på min mobil, men inte den här. Och den här morgonen så svek då muskelminnet. Fingrarna bara frös, visste inte vad de skulle göra. De brukar ju alltid spela över rätt tangenter. Så då fick jag bara stå och vänta in tjutet. Det var jobbigt.
Och sen så har du fortsatt här nu då när vi skulle koppla upp oss. Du har ju varit som Jan Andersson kanske är när han ska koppla upp sig och köra Skype-samtal. Ja, det var, gick inte bra.
Nej, men nu är vi igång.
Är vi igång,
ja. Ja, och får jag börja då och ta oss bort från tråkigheter genom att gratulera Jesper Karlsson kanske? Går det för sig?
Absolut.
Ja, vem? Han är Elfsborg, tänker du?
Ja.
Ja, det kan man ju göra. Han har väl kommit igång nu efter en ganska tuff tid i Elfsborg sedan han gick dit från Falkenberg. Men har ju i år fått det att lossna. Kanske bästa Elfsborg-spelare offensivt i år.
Ja, det får man säga.
Så vi kan absolut gratulera honom, men jag tänkte faktiskt på en annan Jesper Karlsson. Jesper Karlsson som precis har gått upp i division 5 med Gusums IF.
Gusum?
Mm. Ja. Vet du var Gusum ligger någonstans, Anders?
Nej, ingen aning.
Nej, det ligger ju då alltså i hörnet, det sydöstra hörnet av mitt hemlandskap, Östergötland.
Mm. Ja, det är inte mig, det skulle jag gissat på.
Söder om Norrköping, öster om Åtvidaberg kan man väl säga. Ut mot skärgården där det är väldigt fint. Valdemarsvik.
Ah, ja.
Och det är faktiskt Nils Lidholms hemtrakter.
Var du på Nils Lidholm?
Han är ungefär från Gusum. En del av Grinoli, VM-silverhjälte 58 och stor i Milan och tränare i Roma och väldigt mycket annat. Han gillade väl att ta lingon till sin carpaccio.
Precis, ja. Som Olof Paronius tror jag har rapporterat om.
Ja, det är en sån detalj man minns. Jag hade en kompis hemma när jag växte upp som vars morfar var barndomsvän med Nils Lidholm i Gusum eller Valdemarsvik som gillade att prata om hur fin Nils Lidholm var.
Men bara med det här med lingonen och carpaccion så kan man tänka sig, du vet, det blev ju ändå lite rubrik och lite fnissande när typ Granen berättade om sin favorit trerätters. Vad var det nu han skulle ha?
Jag minns inte vad förrätten var, men det var ju grillat liksom.
Och ja, med banäs och så pommes och så var det väl efterrätt och bananasplitt eller ja, något sånt där. Det var liksom så som man kanske kunde svara på 90-talet.
Ja, och jag minns att när vi tog upp det i podden att jag ångrade mig lite efteråt för att även jag hörde med lite. När jag rannsakade mig själv så tänkte jag, ja det är väl exakt det jag hade valt själv.
Ja, absolut. Många dagar så är det ju så. Man är ju inte, behöver inte vara så himla, även om man har tjänat miljoner och varit ute i världen så kan det vara gott med de vanliga sakerna. Men vad jag tänkte på, hade Granen sagt det att, ja du vet, när han, om han hade varit tillbaka nu i Genoa, där han ändå var proffs back in the days. Och så åker Noah Bachner ner och träffar honom och så pratar han om maten och så. Och så säger han det, ja, carpaccio där, så gillar jag att ha lingon till. Du vet, det hade ju blivit en jävla grej idag. Men när Nisse Lidholm säger det så blir det så, ja, ah, fint.
Härligt. Ja, just det, med att det är en styggelse.
Ja, precis.
Ja. Ja, Nils Lidholm, han var en fin man tror jag. Nils Lidholm.
Jag tror
han
det.
Var väl, visst var han väldigt intresserad av astrologi också?
Ja,
är det inte något med hans bok att den handlade om stjärnor och inte bara fotbollen? Stjärnor, det, både stjärnor han hade tränat och spelat med, men även faktiska stjärnor.
Ja, just det. Ja, medan du berättar om Jesper Karlsson då, så ska jag bara söka på Nisse Lidholm och astrologi, ska vi säga om vi får ut något kul.
Ja, medan du gör det kan jag ju säga att min barndomsvän där då, han vars morfar var kompis med Nils i Östergötland back in the days, sa ofta hur skötsam Nils Lidholm var. Han sa att de andra ungarna hittade på bus och han sa, och vad vi workte, vet du, och vad vi workte, men inte Nils Lidholm. Nej, inte Nils, inte Nils. Och vad vi workte vi andra, vet du. Hittar du någonting?
Ja, alltså det är absolut, han beskrivs som en gentleman. som när han gick bort, som alla saknar. Han var väldigt intresserad av astrologi under hela sin tid här. Och just det. Ja, men han trodde lite på hälandets kraft och sådär också. Han var lite spirituell. Absolut, verkar det som.
Så har du hälandets kraft eller helandets kraft?
Helandets menar jag. Nej, men absolut.
Ja, jag läste i alla fall om denna Jesper Karlsson här om morgonen i Norrköpings tidningar med anledning av att han hade haft en extremt målrik säsong. Målrikare än Jesper Karlsson i Elfsborg. Han flyttade hem från division 3, jag tror han spelade division 3-laget Eneby, till sitt älskade Gusums IF, hans moderklubb, när han såg att de hade trillat ner i sexan för att hjälpa dem upp igen. Och dessutom göra en jäkla massa mål. Och jag läste den här då artikeln i NT där det stod att han hade slagit rekord. Han hade alltså gjort 72 mål den här säsongen.
Jäklar. Vet vad de hade för målskillnad totalt?
Nej, det har jag inte sett. Men han gjorde 105 poäng totalt. 72 mål, och det är ungefär att han nästan snittade på 5 mål per match. Och det var ju kul. Och i artikeln stod att det då var rekord. Både herrar och damer sen serierna började räknas. Tidigare rekordet var det 71, men Jesper skulle ha slagit det på 72. Och då tänkte jag att då borde även jag slå en signal till Jesper Karlsson för att få reda på lite mer bakom de här siffrorna. Och det gjorde jag igår. Jag kanske en liten blänkar om det till nästa nummer, men han var underbar, måste jag säga.
Förlåt, hur gammal var Jesper Karlsson?
25 år.
25,
och han kom alltså från division 3. Men som han sa till mig då, när han såg att Gusum hade trillat ner i sexan, så sa till mig själv, där ska fan inte Gusum vara. Tänkte jag för mig själv att, är det inte precis det här Gusum ska vara?
Men du, jag blev nyfiken här, du kanske ska berätta det nu, men när han var i division 3, var han en målkung även där, eller?
Nej. Det var han inte, men han fick inte spela central anfallare där, vilket han tyckte var väldigt märkligt. Sa det till tränaren då, antingen sätter du upp med central anfallare, kan du lika gärna sätta mig på bänken. Ha väl lite av attityd, kan jag väl säga.
Jag älskar Jesper Karlsson redan, känner jag.
Ja, han var underbar, och just att hans mål var att bli Sveriges skyttekung det här året. Alltså den i alla serier som gör mest mål 2019, och det blev han ju då med råge. Men han hade inget koll på att det också var alla tiders rekord han slog. Jag tror i en match så gjorde han, jag tror han satte 9 mål, eller det var 11 i en halvlek bara. Så jag var ju tvungen att fråga, liksom, är det verkligen kul liksom, när du sätter 10:e målet? Fira aldrig mina mål, vet du. Firar de inte, vet du. Gör mål, hämta bollen, upp man på mittlinjen igen och sen bara borra vidare, vet du. Klart vill någon göra en high five, ställer jag väl upp på det, men... Men annars var han menade att han skickade, inte för att, ja, han sa väl att han gillade att göra mål, men att han skickade en signal till övriga att det kan ju bli målskillnad och grejer. Så att man ska aldrig slå av på takten, var hans inställning.
Ja, just
det. Och nu har de då gått upp i 5:an. Och det var extra fint för att de drabbades av en rätt jobbig grej i år, Gusum. Klubbstugan brann ner i somras. De blev av med alla vimplar, alla minnen, alla bilder och pokaler. Och fick byta om i någon skola istället och sådär. Så då blev det extra viktigt för honom att sluta den här säsongen med någonting fint. Och det lyckades han ju verkligen med. Nu får vi se om de lyckas behålla honom nu.
Ja, spännande. Kanske vi får ha lite uppdatering framåt våren och se om en Jesper är kvar i Gusum.
Ja, har väl fått några samtal. Ja.
Det kan man tänka sig.
Ja,
heja Jesper.
Ja, absolut. Härlig kille. Då säger väl då att veckans avsnitt, det gör vi i samarbete med C-more. Och C-more visar samtliga herr- och damlandskamper i fotboll under året. Och nu på lördag, 12 oktober, fortsätter herrarnas EM-kval med bortamatch mot Malta. Och sen på tisdag, Anders, 15 oktober, är det dags då för hemmamatchen mot Spanien. C-more visar alla matcher från EM-kvalet, Allsvenskan, La Liga, Serie A och MLS. Och c-more.se är adressen om man vill veta mer om utbud och priser och annat.
Mm. Och sen så skulle vi då kunna säga att vi var sponsrade av något spelbolag eller någon kasinoverksamhet. Men som de flesta vet så har vi ju tackat nej till den typen av intäkter. Och det var ju faktiskt så att jag skrev ju ett blogginlägg som vi publicerade på offside.org under fliken offside-snack för den som vill in där och läsa. Där jag berättade faktiskt vad som har hänt. Det är ju ett år sedan vi gick ut med det här spelstopp. Och jag berättade väl lite grann hur det har påverkat offsides ekonomi.
Mm.
Vad skrev jag, Johan?
Hur ska man sammanfatta det? Att vi var väldigt nervösa när vi gjorde det. För att vi blev ju direkt då av med ganska mycket pengar. Och vi har inte så mycket pengar till att börja med. Ja. Men att... ska jag sammanfatta detta gått över förväntan men att det är fortfarande tufft? Eller slarvigt sagt?
Ja, nej, precis. Jag är väl inne på det då när jag skriver att på kort sikt så har det varit bra med spelstopp. Det så fick vi in nästan 1000 nya prenumeranter inom loppet av 2 veckor då. För 1 år sedan i oktober när vi gick ut med det här med spelstopp. Och det bara det genererar ju en del intäkter till oss. Sen så var det faktiskt vissa företag som tidigare inte har varit kanske så intresserade för offside. Som plötsligt blev intresserade av att synas i offside och ville stötta oss i det här beslutet. Så det trillade in lite pengar och sen så gjorde vi offside live, du och jag, Johan. 5 utsålda kvällar, det gav också lite intäkter. Det var ju så att vi var ju tvungna att hitta nya intäktsmöjligheter. Så på kort sikt, om man ser det här året, så har det ju gått helt okej. Och vi gjorde ju faktiskt förra året, för första gången på 3 eller 4 år, en liten vinst. Den var liten. 300 000 kronor för den som är intresserad av det.
Nu är vi inne på teknikaliteter, men man kan ju också skjuta till där med att vi kanske har gjort billigare tidningar. Att om någon kollar till exempel antal frilansare som medverkar i varje nummer och jämför det med något nummer för 5 år sedan, så kan man se att vår frilansbudget kanske är lägre och så.
Exakt.
Så sånt där kan ju spela in lite också.
Precis. Och det ska man också veta att, vilket jag förstår att det inte är så kul kanske att lyssna eller höra från oss hur vår ekonomi ser ut och så. Men det är inte så att om vi skulle göra en vinst så är det inte så att det sitter aktieägare och tar ut den vinsten. Och jag tror att det har varit aktieutdelning någon gång, utan de pengarna går tillbaka i journalistiken. Så därför är det så viktigt för oss att vi inte går back, för då tar vi från den lilla kassan som vi har hela tiden. Så... vi försöker vara så transparenta som möjligt och hymla inte om någonting. Men det är ju tuffa tider för vår bransch och det tror jag att de flesta har koll på också. Vi såg här bara för några veckor sedan så Close Up Magazine, den här hårdrockstidningen som har funnits i 28 år, tvingades lägga ner.
Vilken jävla hjälte han, Close Up-mannen. Heter han Robban Bekirovic eller vad hette han? Som verkligen har nästan gett sitt blod för den där tidningen. Och han tog ut lägre och lägre lön själv. Till slut var han nere på 5 000 i månaden bara för att han skulle kunna fortsätta göra Close Up.
Ja, precis. Jävla hjälte. Ja, sen var det Sonic, en annan musiktidning som har helt lagt ner sin papperstidning. Kör på lite digitalt, hoppas väl att det kanske ska snurra runt. Josimar då, vår norska motsvarighet får man säga, gick också ut här bara för några veckor sedan och pratade om att de står liksom på ruinens brant. Vet inte riktigt om det kommer funka. Sports Illustrated, som är betydligt större än både Offside och Josimar, skar ner på personalen med 50% nu, medan de förra veckan med stora protester och så.
Tror du de hade tårta den dagen på The Athletic när Sports Illustrated?
Det är fan inte omöjligt att de firar lite. Där gör de kanske en liten high five. Men, och det viktiga här är att säga att det går ju inte skitdåligt för Offside. Det är inte det vi vill kommunicera ut. Men det är heller inte så att vi klarar oss utan prenumeranternas hjälp. Det är ju, och annonsörerna för den delen, det ska vi också säga. Men prenumeranterna är ju överlägset viktigast för oss. Och det är därför som vi hela tiden här i podden, och vi kommer att köra en kampanj nu som vi drog igång på Facebook och Twitter och så går, där du och jag dagligen nu i 20 dagar med tanke på att Offside faktiskt firar 20 år 2020. Så i 20 dagar så har du och jag valt ut vars 10 reportage från Offsides 20 år som vi tycker är kanske extra läsvärda, som folk kanske har glömt bort. Så tipsar vi om dem. Och i samband med det här då så kan man då teckna en prenumeration som kostar 20 spänn de första 2 månaderna. Sen blir det ordinarie pris som är 39 kronor. Men det är alltså 20 spänn i 2 månader. Då får man hem nästa nummer.
Och få tillgång till allt som vi har digitalt då.
Precis. Och sen så är det ju många som undrar också, alltså bara igår då när jag bloggade om det här, det hände ju jättemycket. Vi fick in nästan, ja, jag tror det var 250 nya prenumeranter då.
Ja, tack till alla. Alltså, det är otroligt mycket i vår värld.
Ja, det är otroligt mycket. Men det kan man räkna ut själv. 250 nya prenumeranter gånger då 39 kronor. Det är lite billigare då, 20 kronor, men säg 39 kronor i månaden. det blir rätt mycket pengar på ett år, så det gäller ju att alla är kvar där ett år. Det är ju lite vårt problem kanske då, att man hoppar på som prenumerant och så är man det som några månader och sen så får man andra utgifter som man måste prioritera och så väljer man bort oss kanske. Så. Men om alla stannar kvar så gör det ju att hela den här spelstoppsmarginalen täcks bara på grund av att man blir prenumerant. Och sen finns det ju då de som lyssnar på podden som kanske inte läser oss, som undrar hur man kan stötta oss, och det är det Patreon faktiskt. Man kan söka på Offside och Patreon där man kan göra en månadsdonation då på 1, 2 eller 3 dollar. Och det gör också skillnad. Alla de här små bäckarna, det gör till sist att vi rinner framåt.
Så gör det. Och kan vi göra både tidning och fortsätta göra den här podden på arbetstid.
Precis så är det faktiskt. Det är ju så att skulle vi inte få läsarnas hjälp så måste vi ju prioritera vår arbetstid lite mer, och den här podden älskar vi, men den tar också tid att göra, så att vi på något sätt måste vi hitta en balans i hur pengarna trillar in och vår arbetstid. Vi är en liten slimmad redaktion som vi jobbar så hårt vi kan för att vi ska fortsätta hålla den höga nivå som vi vill hålla.
Ja, men själva erbjudandet här då, bara kan jag repetera det, om det ändå det som är konsumentupplysningen här, är det alltså nu i 20 dagar så kostar det 20 spänn de första 2 månaderna om man vill testa Offside. 20 spänn de första 2 månaderna, så det är inte så mycket.
Nej, precis.
Och det är inte 39 spänn i månaden som det därefter blir heller, men det är vårt erbjudande.
Det är vårt erbjudande. Och vi avslutar då den här lilla navelskådningen och också faktiskt berättelsen om hur det har gått med att rikta ett verkligen innerligt tack till alla er som har stöttat oss på något sätt. Det är det är som man blir tårig faktiskt. Vi uppskattar det verkligen.
Så är det. Nu går vi lite till allsvenskan.
Det gör vi, va?
Som är fortsatt spännande både uppe och nere. Hammarby vann derbyt mot Djurgården. Jag såg det, och det var väl ett Djurgårdsderby jag sett ganska många gånger förr, där de egentligen gör en helt okej match men har någon period av matchen där de förlorar den. Hammarby gjorde 2 mål på ganska kort tid. Sen var det ju en viss anstormning mot en kvittering på slutet, men Hammarby höll undan, och som vi sa förra veckan, guldchansen lever för Bayern. 3 poäng efter MFF nu. Lite sämre målskillnad, men lagen möts alltså i nästa omgång. Då saknas Jeppe Andersen, som blev utvisad i derbyt, och också Tankovic, som är avstängd för att han fick sin 3:e varning för säsongen. Och det här är ju sådär, i sanning ingen kontroversiell åsikt, men bara slår den ibland att borde inte svensk fotboll kunna slopa det här nu, det här konstiga varningssystemet? Alltså att man ska bli avstängd för att man får sin 3:e varning i omgång 26. Det är ju bra för MFF såklart, som slipper ta hand om Tankovic när de möts, men det kan ju inte vara någon som tycker att det systemet är bra. Bäst vore väl att varningarna stryks när det har gått typ, inte vet jag, 7 matcher sen den senaste, 10 matcher, 5 matcher, någonting sånt. Alltså som neutral åskådare då, jag sitter på första parkett och är väldigt intresserad av en guldstrid, och det är heta matcher hela tiden. Då vill jag ju att se de bästa spelarna ska kunna vara med i de viktiga matcherna. Det känns bara löjligt liksom att 3 varningar på en hel säsong, det borde man ju nästan få beröm för, inte bli avstängd.
Ja, men precis så är det. Och man kan ju faktiskt också tänka sig att skulle svenska fotbollsförbundet vilja vinna lite enkla poänger? Alltså man säger att det stormar kanske. Karl-Erik Nilsson har varit ute och gjort något dumt med Seferin. Och så vill man göra släta över det där. Och man vill få reportrar och supportrar att fokusera på något annat. Då skulle man bara lansera det här. Från och med Allsvenskan 2020 så vi stryker hela det här systemet med varningar och så. Det är inte rimligt på något sätt att Tankovic till exempel ska bli avstängd i omgång 26 för att han har tagit på sig totalt 3 varningar.
Ja, det känns förlegat på något sätt.
Ingen hade ju protesterat. Alla hade tyckt att det är ju supervettigt. Varför har vi inte gjort det här tidigare? Och så kommer det säkert vara om 1 eller 2 år. Då kommer det här klubbas igenom, och så kommer alla säga varför har vi inte gjort det här tidigare? Och så har ingen svar på det. Så är det faktiskt.
Ja.
När du pratar om det här så tänker jag på, du såg det här som hände med antiken i skolan senaste veckorna. Ja, du har sett detta. Väldigt kort då. Skolverket känner att historietimmarna i grundskolan är för få för att hinna med antiken. Så antiken rekommenderar då Skolverket att man skulle stryka från kursplanen. Och det blev ju faktiskt lite av ett ramaskri då. Alltså kritiken var ju massiv. Dick Harrison, som vi väl har nämnt i podden tidigare. Vilket sammanhang var det egentligen?
Jo, jag tror det var, det här var för några år sedan, och jag minns inte vem det var, men Dick Harrison hade någon historiker.
En publik historiker som har varit lite folklig.
Ja, tog han lite över stafettpinnen från Herman Lindqvist. Han var ju den stora när vi var små. Men, skitsamma. Men han hade någon form av fiende någon nemesis som jag inte vet vem det var som han störde sig på. Mm. Och då pratade Dick Harrison om var den här taggen satt någonstans. Och då sa han, det är en ackumulerad konflikt. Det började med att han hånskrattade åt mitt uppsatsämne 1986. Just jag glömmer det aldrig.
Just det, den bitterhet är som han aldrig kommit över. Just
och det tog vi som en språngbräda in, tror jag, för att diskutera gamla oförrätter. Just alltså det. Fotbollsspelare som är långsinta helt enkelt.
Just det.
Jag vet inte om vi pratade om Alfinge Haaland och Roy Keane kanske, eller någonting ditåt. Så. Men det tror jag var anledningen av att Dick Harrison tidigare har förekommit i Offsides podcast.
Ja, och nu dyker han då upp igen i då sammanhanget att han är ute och svingade för antikens försvar. Han menar då, som många andra gör, att antiken är modern till allting som vi har idag egentligen. Demokrati och matematiken och filosofin och för all del astronomin. Som Nisse Lidholm också uppskattade då givetvis. Men och det var inte bara Dick som var ute och svingade, utan det var ju väldigt många som tyckte att det här är märkligt. Och Skolverket backade till sist och de skickade ett pressmeddelande. Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan i historia.
1-0 till antiken.
Precis. Uh-huh. I playoffet där så har de 1-0 inför returen.
Är det så viktigt med antiken då? Jag borde ju verkligen slå ett slag för den som gillar att titta bakåt, men här är ju inte nostalgi, här är ju nästan antiken. Har det verkligen hänt, kanske?
Ja, det skulle jag ändå säga. Jag vill inte vara Dick Harrison här, men ändå, herregud, alltså. Den är ju viktig.
Ja, okej okay då. Men jag larvar mig lite här, men det, när jag tänker på tillbaka på min egen skola så tyckte jag att det kanske var, nu råkade jag gilla och läsa om andra världskriget, första världskriget och svenska kungaföljden och Vasasönerna och sådär, men jag tyckte det, vi hade kanske så här efterhand mått bra av om man diskuterar det som står i tidningen lite oftare och det som händer här och nu. Jag har väl också nämnt någon gång med när vi var små, gick i skolan, så pågick ju Balkankriget och det kom väldigt mycket från Balkan till Sverige, flyktingar, och många av de barnen hamnade i våra skolor och kanske i våra fotbollslag. Och jag tycker det var så konstigt att skolan överhuvudtaget var alltså så för min skola att vi fick inte reda på någonting om det här kriget. Varför det plötsligt kom en massa barn, och hade inte jag haft föreningslivet där det var några bosnier som spelade i mitt lag, så hade jag inte lärt mig någonting, tror jag.
Däremot kunde du mycket om Dackefejden.
Ja, det kunde jag, men vad har jag haft för glädje av Dackefejden egentligen?
Jag vet inte.
Jag menar inte att slopa antiken, men att man...
Jag gillar antiken. Jag protesterar tillsammans med Dick. Ja, jag fattar absolut vad du säger. Ja. Men vad jag tänker då så här, Johan, om vi ska, som vi gillar att göra i podden, översätta det här och tänker att förbundet, alltså Svenska fotbollsförbundet då, till exempel, såg över de här varningsbestämmelserna och gick på din linje, så skulle det kanske inte leda till massiv kritik. Men vad är det som skulle kunna plockas bort från fotbolls-Sverige som skulle få folk att rasa, likt då Dick Harrison med antiken? Vem är motsvarigheten till Dick Harrison i fotbolls-Sverige? Är det Hasse Backe?
Ja, kanske. Låt säga att det är Hasse Backe.
Ja, Hasse Backe. Han får vara.
Jag vet inte. Vad skulle hända om de ryckte kvadraten?
Ja, men då har man ju någonting.
Då hade ju i alla fall spelarna gått i taket. Det är väl så att en uppvärmning inte är komplett, vare sig på träning eller inför match, om han inte har fått latcha lite kvadrat.
Nej, och den känns ju faktiskt som att de aldrig riktigt tröttnar på det. Det är som att de lite grann kan se fram emot det varje dag när de sitter i omklädningsrummet, trots att det är liksom januari eller om det är oktober. De ser lite fram emot kvadrat, man ser det. Man har ändå varit i en del omklädningsrum och fått med ut på träningar och så med allsvenska lag. Det finns ju någonting i ögonen på dem att de vet att de ska göra kvadrat. De tycker fortfarande att det är kul, trots att de har gjort det 10 000 timmar.
Men det är kanske mer att det är en del av en rutin som får en att känna sig trygg. När jag spelar tennis tar ju vi första 3-4 minuterna och står bara och känner lite på bollen i serverutorna bara. Alltså som minitennis. Vet jag inte om det påverkar så mycket, om man säger kanske att man ska försöka liksom hitta träffen lite och så, men det är bara en del av att uppvärmningen är inte riktigt komplett utan det. Det får mig att känna mig lite trygg, och så tror jag det med vissa av spelarna som kör kvadraten med, att de skulle nog kunna göra en lika bra träningspass eller match även utan den, men att det känns tryggt att ha gjort den. Det bara det ingår liksom. Så jag tror de skulle protestera mot det.
Och så har vi grisen. Man kör grisen fortfarande i halvtidspausen. Ja,
det gör väl speciellt avbytare kanske.
Ja, precis.
I en halvtidsvila när resten av laget går in, så står de ibland mer eller mindre inlevelsefullt och håller bollen i luften då. Och ja, man blir gris helt enkelt.
Mm.
Rövbombningen skulle de ju kunna ta bort. De kanske var fingrar på den där i samband med EM 2012.
Ja, precis. Ja.
När moralpaniken bröt ut i full blom.
Ja, det var några härliga dagar på något sätt.
Ja, jävlar vad det var speciella dagar.
Ja, men då var det ju alla de här som sitter ju på spåret och raljerar över sport. Men plötsligt så hade de väldigt starka åsikter om vad detta sände för signaler.
Penalism och så.
Ja, visst. Ja. Ja. Nej, men är det så att man kommer på någonting i den här krystade övergången från antiken till fotbollen, där man känner att detta hade slagit bakut om man hade tagit bort, så kan man ju höra av sig till podcast@offside.org. Vi är alltid lika glada för alla dessa fina mejl vi får.
Om vi ska stanna kvar i allsvenskan lite, så spelade ju inte Simon Thern den här omgången heller. Och förklaringen gav han i NT. Blir det återigen NT? Vi beröm att de gör mycket bra journalistik på Norrköpings tidningar. Förra veckan så gjorde han en intervju där och berättade då att han inte har mått bra psykiskt. Man fattade ingen diagnos ställd förutom ett segdraget virus som Simon Thern har haft. Men han berättade då att han har känt sig dålig och inte orkat hålla konversationer med sina närmaste. Och att det har varit mörkt helt enkelt i huvudet för Simon Thern. Och han vågar inte säga när han är tillbaka för fullt igen. Nu verkar det som att han är tillbaka i träning, men han ger ju också den här intervjun när han är i det här fortfarande. Så han ber väl om, vad ska man säga, respekt eller förståelse för att han inte kan säga exakt när han kommer att må tipptopp igen.
Nej, han vet, som man säger, han vet inte om det är 2 veckor eller 6 veckor eller ännu mer. Det har han ingen aning om. Och det, han pratar väl också, nämna att han har väl 2 företag vid sidan av. Jag vet inte vad det är för företag, men han säger
heller
väl att det har varit lite mycket av olika saker. Småbarnspappa, fotboll. Sen vet man inte, menar, det var ju mycket snack om att han skulle flytta, och den kanske han har satt en viss press på sig själv att han ska prestera på ett visst sätt för att komma ut i Europa igen och sådana här saker. Och sen så är det psykisk ohälsa, vet man ju aldrig riktigt.
Nej, och så bara någon dag senare så läste jag en intervju med Nanne Bergstrand. Såg du den också?
Jag såg den också, ja.
Ja, nu blev jag osäker faktiskt om det här var Barometern, som jag gissar att det var. Kan ha varit Sydöstrand eller något annat, men
jag vågar inte säga det heller.
Nej, ber om ursäkt om det inte var Barometern. Men han talade då om sin utmattningsdepression, eller när han gick in i väggen, som han ju även har gjort med oss tidigare. Och han sa bland annat att det var intressant att se hur fotbollsvärlden reagerade när det tog stopp. Han säger bland annat så här, att fotbollens värld är en machovärld. Det ses som en svaghet att gå in i väggen. Jag reagerade lite på det här, och jag tycker det på alla sätt är kanonbra av både Thern och Nanne att prata om sina problem och önskar dem allt gott. Men jag undrar, är det så att det är så många i fotbollens värld, som Nanne säger, som ser det här som en svaghet? I artikeln så ger han inga exempel på hur det har yttrat sig i så fall. Och jag kan ju vara så att han har fått kommentarer och annat, och Simon Thern också, vad vet jag, som jag inte känner till. Men om jag bara betraktar det utifrån och ser på reaktioner, vad det blir på de här intervjuerna och så, så ser jag bara kärlek och stöttning och förståelse, och att precis som vi nu säger, att så bra att de pratar om detta, och all styrka, all kärlek till både Simon och Nanne. Och jag undrar, kan det vara så att de själva som tror att den här fotbollskorridoren är smalare än vad den faktiskt är? Är det den här machovärlden som det så ofta, vi talar om rövbombning förut och så?
Mm-hmm.
Men ibland känner inte jag igen det där. Jag upplever när någon pratar om sina problem att till absolut stora majoritet så är folk, har vi jättestor förståelse för detta.
Nej, jag förstår vad du menar. Jag undrar om det är så att Nanne kanske inte riktigt får fram det. Nu ska inte jag gå in och vara hans presskille. Men han kanske menar som så att det är macho på så sätt att om man går ut och berättar som Nanne har gjort, att man gått in i väggen, eller som Simon Thern går ut och säger att han inte mår bra psykiskt, så är det kanske så att de menar att det ger ändå vissa följder som kanske inte är så bra för en. I Nannes fall så signalerar det, och kan vara så att det finns potentiella nya arbetsgivare som ryggar tillbaka när de säger att fan, han klarade inte av pressen, han gick in i väggen, då ska inte vi anlita honom. Och samma med Simon Thern, jag vet inte vad Martin Dahlin kände som är hans agent när han går ut och säger det här, men ökar ju inte Simon Therns chanser att komma ut i Europa, om det nu är det han vill. För att man vet att okej, han mår inte bra nu, vi vågar inte ta chans, vi vågar inte liksom riskera att det ska bli ännu värre eller att vi liksom värvar någon och sen så mår de inte bra och presterar inte och så. Att man tror att man kanske signalerar en svaghet när det egentligen är modigt att gå ut och berätta om psykisk ohälsa. Så tror man kanske att det signalerar det i branschen, för den är ju ändå rätt skoningslös.
Ja, du kanske har en poäng i detta. Du menar då kanske att många, även de kanske som ger stöd, men när det kommer till framtida rekryteringar, nu vet jag inte om Nanne Bergstrand har ambitioner att få fler elitjobb, men om man skulle ha det så menar du att då sitter en styrelse där, det står mellan Nanne och en annan tränare, så är det ändå en viss tvekan att ja, pallar han verkligen det här? Han har ju visat att han inte riktigt orkade med där i Kalmar. Vi tar den andra killen, eller någon utländsk klubb som ska ha Simon Tern och förstår att han har pratat i Sverige om att han mådde dåligt och så, att det får dem att rygga tillbaka. Ja, du kanske har rätt i det. Det kanske är så hemskt.
Det är det som kräver på något sätt ännu mer förståelse. Men ja, från då potentiella arbetsgivare eller nya klubbar eller vad det än må vara, liksom, att man ser det snarare som ett bra karaktärsdrag, om du förstår vad jag menar. Att man faktiskt vågar berätta om det här. Att det, då är man modig, då har man någonting.
Ja, så vill man ju att det ska vara.
Ja.
Det speciella med Simon Tern är ju att den intervjun kommer ju väldigt tidigt in i hans slarvigt uttryckt kris. Det vanliga är ju att man pratar om något jobbigt när man mår bra igen. Erfarenheterna som vi har i alla fall, att sällan kanske mitt i som man är så sugen på att snacka, och då kanske man inte kan göra de rätta reflektionerna heller. Det gör det ju också kanske ännu mer modigt av Simon Tern. Alltså, jag minns när jag intervjuade Ivo Pekalski hösten 2013 bör det ha varit. MFF jagade guld, eller de sprang mot guld, och man förstod det tidigt att de skulle avgöra långt innan sista omgången. Och Pekalski hade varit en genombrottsman 3 år tidigare när Malmö vann 2010, men därefter brottats med skador och han var inte med i laget och isolerade sig lite. Han mådde inte bra då, helt enkelt. Och han var också lite kritisk mot hur han hade behandlats i klubben, hur hans skador hade behandlats. Och jag minns att jag satt med honom då. Timingmässigt för en reporter så ser det ju ganska spännande ut. Jag satt med honom i hans lägenhet i Lund som han bodde i då samma kväll. Det var storm i Sverige och det var blåsigt uppe i Borås där MFF säkrade guldet borta mot Elfsborg. Och samma kväll så satt jag med Ivo. Och den cyniska reporten där säger ju perfekt timing. Det kan man ju dra, göra poänger av såklart i en text, att här sitter en som tillhör truppen. Han kollar inte ens på guldmatchen. Han som var en av hjältarna för 3 år sedan och fortfarande tillhör laget tittar inte ens och verkar inte bli alldeles lycklig av att de vinner. Verkar inte liksom som att det bekommer honom så mycket. Men i efterhand så ångrar jag nästan, kommer ihåg, att jag inte hade modet att ställa in intervjun, för att det var inte för att han inte sa intressanta saker. Ivo Pekalski är ju en synnerligen intelligent person och gillar verkligen honom. Men jag kände någonstans att han fortfarande inte mådde bra. Han var inte färdig liksom med sina problem och kunde inte riktigt blicka tillbaka på dem. Och jag tror att han också kände så. Jag gjorde ju inga fel. Han sa ja till intervjun och minns att han till och med läste intervjun innan han gick i tryck och visste ju vad jag skulle göra, men han kanske också kände under att han skulle helst av allt vilja blåsa av det men inte riktigt orkade göra det för att kanske vara schysst mot mig eller så. Och jag kände också lite grann att fan, det mänskliga och bästa här är att vi struntar i det här, så kanske vi kan göra en intervju lite senare när du känner att du har kommit ut mer på andra sidan. Det är så här, jag kanske inte kan lastas för någonting, men jag minns att det där kändes dåligt i magen lite när intervjun publicerades, så att det var inte riktigt värt det. Man blir lite för hungrig på en publicering helt enkelt.
Och sen var det väl så att Erik Niva något år senare gjorde en längre text med Ivo Pekalski, där han var kanske i det läget att han hade börjat må ännu bättre igen. Och kunde kanske reflektera ännu mer då kring hur det var när han mådde dåligt.
Det är ju en intressantare tajming att vara där och kunna skildra när någonting sker, såklart. Men man får också fråga sig om det är rätt sak att göra. Jag vet fortfarande inte vad rätt svar var där faktiskt.
Men det vi vet är att Ivo mår bra.
Absolut.
Spelar fotboll i Norrby. Bor i Borås, eller hans tjej bor där också och pluggar, tror jag. Och Ivo har jag haft diskussioner om att han ska praktisera på offside.
Va?
Ja, absolut. Jag ska bara försöka få tid att träffa Ivo här och se vad vi kan göra för varandra. Men han är ju nyfiken, han gillar att skriva. Han pluggar ju också psykologi vid sidan av fotbollskarriär, men vill också se lite grann hur det funkar med journalistiken. Så han har varit i kontakt med mig och det är inte omöjligt att han sätter sig på skrivbordet jämte dig, Johan, snart.
Spännande. Ja. Då kan vi prata ut kanske om vi gjorde rätt som gick vidare med publiceringen hösten 2013, eller om det var fel av oss. Det kan vara så, Anders, att jag var den i Sverige som allra först läste Noah Bachners intervju med Zlatan Ibrahimovic som släpptes här på tisdagsmorgonen. De hade ju teasat om den redan dagen, kvällen före, så såg man i sociala medier att de berättade då att imorgon bitti så kommer en mega intervju, som det stod, med Zlatan Ibrahimovic, som Noah Bachner hade varit i LA och träffat. Och de här morgnarna är jag uppe tidigt med min son, och det var väl någonstans efter 5 idag. Så då tänkte jag gå in och kolla om den har släppts. Det hade den inte. Och sen hängde jag verkligen på uppdatera-knappen samtidigt som jag hade min 2 månaders i famnen. Och så tänkte jag 06.00 är nog en tid där de gör uppdateringar. Så då var jag verkligen på hugget. Och det var det också. Och sen läste jag snabbt. Jag tror att jag kan ha läst varenda tecken snabbare än någon annan människa.
Ja, det är också en trofé.
Ja, och jag tyckte att det var en bra intervju. Jag har gått lite så. Han vevar ju lite då, Zlatan, mot Janne och mot Marcus Berg. Får sig väl några slevar. Och några andra också kanske. Landslaget liknas lite vid en sekt. Och han hade väl rätt mycket anmärkningar mot den första samlingen, framförallt, som Jan Andersson hade, att det saknades spelare med annan bakgrund än att man var född och uppvuxen i Sverige. Och det är ganska klart att Zlatan har sitt narrativ klart. Han pratade återigen då om hur han upplevde, och kanske det verkar som han har funderat mycket på det här mer på äldre år, att det är liksom först nu som han verkligen funderar på hur det var egentligen när han kom fram i Malmö. För nu missar han ju sällan chansen att ta upp att han inte kände sig välkommen och att han fick prestera mer än andra och att han sågs som ett problem och så. Jag kan ju ha invändningar mot en del som man säger, men jag har nästan gått åt när det gäller Zlatan nu att man har tyckt det ena, man har tyckt det andra. Jag är mest glad nu att han bryr sig så mycket fortfarande. Jag börjar landa där någonstans.
Ja, jag också. Och det är ju alltid intressant att läsa länge intervjuer med honom. Jag tyckte också det var en härlig intervju på många sätt.
Och det är svårt att intervjua honom. Jag har ju gjort det själv, för även när han har bestämt sig för att vara bjussig och spela boll, så det är inte alltid så att han helt svarar på frågorna sådär, och lyssnar inte alltid. Och jag vet också, om man är där som representant för en kvällstidning med hungriga chefer som verkligen vill att det här ska gå bra, och de vill ha lite av det och lite av det. Jag gissar att den här intervjun ändå var under klockan. Jag vet inte hur mycket tid han hade, men det var väl inte en hel dag, gissar jag, som han fick hänga med honom. Så det ska man verkligen komma ihåg, att det är inte den lättaste situationen som intervjuare. Jag tyckte han klarade sig jättebra.
Får jag bara flika in här att Zlatans mål på nätterna i Amerika, de är ungefär som när, du vet, Karnbäck gjorde 2 strutar. Vilka NHL-klubbar spelade Karnbäck för?
Nej, skulle vi säga det. Du höll ju på att komma till någonting bra där. Men sen att du väljer Karnbäck. Jag tror att han var i LA någonstans. Ja. Han kan ha varit i Anaheim eller i Kings kanske. Men jag vet inte. Att strutar säger man
heller inte i hockey. Mighty Ducks var han ju.
Ja, strutar säger man inte i... Det säger han hängde kanske några kassar.
Några kassar, ja.
Micke Renberg eller någon kanske.
Ja, Micke Renberg, ja. Det hör jag renare, absolut. Mm. Ja, men du vet den känslan, man vaknar på morgonen och kollar text-tv och så ser man 2+1 för Micke Renberg i natt för Philadelphia.
Passning John Leclerc.
Ja, precis. Och så tyckte man, gött, härligt, kul. Och sen går man vidare med livet. Det är lite så med Zlatans mål i MLS. Men man glömmer bort då att han fyllde 38 här för några dagar sedan. Och då är det ju ändå imponerande.
Ja, faktiskt. Ja, det får man ju ändå säga. Alltså. Ja, vad gäller hans målsiffror så är de ju i topp. Ja. Han hamnade väl efter Carlos Vela. Och jag gillar det. Som jag sa, jag har de här tidiga morgnarna, så även jag hugger efter de här. Jag går in på text-tv och de har inte uppdaterat. Men så börjar Nyhetsmorgon och så är det något lite klipp där från att Zlatan har hängt någon kasse mot Minnesota eller något sånt där. Och blir lite glad och så går jag vidare med morgonen. Så.
Hänger han kasse?
Ja, det är en bra fråga. Nej, det luktar mer
hockey om
hänga, hänga kasse, va? Han gör strutar.
Ja. Okej, okay, Zlatan. Ja, och Zlatan, är det idag han får sin staty avtäckt?
Ja, det ska det vara. Vi spelar ju då in på tisdagar som vanligt. Och det här nämns ju också i intervjun att det är viktig den här statyn för Zlatan. Den är en symbol, tycker han. Och det, nu ska den då äntligen komma till Malmö också. Och han ska vara på plats, så som jag har fattat det, den här stora bronsstatyn som är, inte vet jag, 3 meter hög eller något sånt där, där han gör den här målgesten.
Jag såg också att Zlatan skrev på Twitter att han gav alla kids i Malmö ledigt.
Såg det också, ja. Ja. Så, men jag är lite nyfiken, det nämnde inte Zlatan.
Kul om han också hade sagt, sen när ni har varit och sett på mig och statyn så går ni hem och så läser ni antiken. Det här var kul. Så lite, han ger sig in lite i debatten.
Sen går ni upp nästa morgon och kollar om det är någon NHL-svensk som har hängt någon kasse. Ja, det som inte togs upp i Backners intervju med statyn var något jag läste i Kvällsposten i slutet på förra veckan. De skrev då att Kvällsposten kunde avslöja att ett pinsamt fel var kopplat till statyn. Som jag fattade då så var Zlatans klubbar ingraverade i koppling till statyn. Och en av dem var då felstavad, nämligen Inter. Istället för FC Internationale så stod det då FZ Internationale. Och när konstnären som ligger bakom statyn, Peter Linde, säger till Kvällsposten: stenhuggaren måste ha blivit så full i gasen, så förblindad av Zlatan, att hans undermedvetna tog över och råkat hugga dit Z. Först funderar Peter Linde på om felstavningen kan bli en rolig grej eller om felet måste rättas till. Och han kommer snabbt fram till det sistnämnda, alltså det ska rättas till. Vilket man fattar är ändå ett projekt när det gäller en staty och en ingravering. Man skickar ju inte statyn på korr, så som vi gör med våra texter. Och man kan inte gå dit med Tippex eller...
Nej, precis. Men det jag tänkte när jag såg detta första gången, det var ju att jag tänkte att detta är ju en PR-kupp för att dra ytterligare lite. Att Zlatan har varit med här på något sätt, eller kanske inte Zlatan, men... Mikael Lepistö, att det blir liksom en rolig grej. Oj, här är det så att en stenhuggare har gjort fel inom vissa olika gränser. Men att det var en
Zlatan
rolig
har ju själv
så.
Varit förtjust i att trycka in ett Z istället för kanske ett C eller ett S. Precis som mängder av fantasilösa rubrikmakare genom åren. Och man har ju också sett att Zlatan skulle bli särskilt arg över detta. Och kanske till och med en rolig grej. Men i längden så vill väl även han kanske att det ska vara rätt stavat på statyn. Och du kanske har rätt. Det kanske är ett PR-trick. Men låt säga att det inte är det. Att det faktiskt är ett misstag, så är det ju rätt pikant för den här stenhuggaren, får man ju ändå säga. Det är ju ett flagrant misstag i så fall. Och då kommer jag att tänka på en novell jag läste förra veckan av Torgny Lindgren. Vad kan vi säga om Torgny Lindgren, Anders?
Väldigt härlig författare. Jag ska inte säga att jag har läst allt, men jag har läst en hel del författare som gick bort här för ett par år sedan, 2017, medlem i Svenska Akademin. Och var ju, det vet ju både du och jag, Johan, väldigt intresserad av sport. Det var ju så ofta när litteraturjournalister och så ville intervjua honom, så ville han rikta in intervjun på att snacka om kanske IFK Norrköping eller något annat som låg honom närmare om hjärtat än att prata om till exempel
lite
Svenska
som
Akademin.
Erik Berg då, fast tvärtom, som inte vill prata så mycket fotboll. Man är väldigt duktig på det man gör, men... kanske pratar hellre om annat.
Just det. Ja, men du läste en novell då? Med,
ja,
av
precis. Det är från en novellsamling som heter Legender. Jag tror den gavs ut 1986. Och den handlar om en person som, lik den här stenhuggaren i Malmö, begår ett för honom mycket ovanligt misstag. Ett misstag som får stora konsekvenser. Novellen är namnlös, men den handlar om en fotbollsspelare. Han var som sagt väldigt fotbollsintresserad, Torgny Lindgren.
Du, innan här, för jag vet att du har den här novellen framför dig. Och jag tror att du ska läsa upp den. Men jag tänker så, innan vi går in på detta, så kanske man bara ska berätta lite grann att det kan vara så att det var Torgny Lindgren som tog det här initiativet bakom Svenska Akademins beslut att sponsra Mjölby Södra. Du minns detta, eller?
Det här känner inte många
Nej.
Till.
Nej, det var, jag tror att det var 2002 kanske, som plötsligt Svenska Akademin sponsrade den lilla klubben, inte så långt ifrån din kompis Jesper Karlsson, Mjölby Södra då, som låg, tror jag, i fyran vid den här tidpunkten.
Ja, det är väldigt punkigt, för vi som kan vår Mjölby fotboll vet ju att det är inte heller Mjölbys bästa klubb. Så det är ju stenhårt av akademin att välja ett andra lag.
Nej, men det var så. De blev då uppvaktade av akademin. Och akademin gick in med, jag tror att det var 7000 kronor om året. Det är inte några stora summor. Men jag tror att det hade varit så att de hade haft lite problem i Mjölby Södra. Det, som jag har förstått saken rätt. För jag, det var så att jag ringde upp en kille som hette Tony. Som stod som klubbansvarig på Mjölby Södra sajt. Nu spelar hon i femman, tror jag, Mjölby Södra. Och han berättade, han mindes lite grann vad som hände då början på 2000-talet när Svenska Akademin plötsligt intresserade sig för deras klubb. De hade haft lite problem i Mjölby och framförallt i Mjölby Södra som det uppdelar tydligen i stan. Så ena sidan lite kanske mer arbetarklass, andra sidan lite mer, lite finare. Och de hade haft lite kriminalitet, lite problem med ungdomar och sådär, och det hade då akademin fått nys om. Och så därför tänkte de att det skulle kunna hjälpa med några tusenlappar. Och då fick de spela någon säsong där med snille och smak då på sina tröjor.
Som är akademins, kallas det, valspråk, motto.
Precis, exakt så. Ja. Och jag ska ta upp här, för det var så jag började gräva att jag ringde ju Tony. Och han minns inte så mycket. Jag kollade upp lite grann på vad som stod i arkiven och sådär. Och det visade sig att bland annat Horace Engdahl. Och om det var Torgny Lindgren och någon till, om det var Sture Allén som skulle åka ner till Östergötland för att bevittna då en A-lagsmatch något år senare. Nu vet jag inte om det hände, men jag blev så nyfiken här så att jag tänkte att jag får ju mejla Horace Engdahl och höra om detta stämmer. Så jag satte mig och skrev, och det är inte lätt att skriva till Horace Engdahl.
Finns det ändå, du skriver ett mejl till Horace Engdahl, han har ju haft några stormiga år får vi säga, och det gäller ju akademin också. Det har ju varit en rolig duell för övrigt, vi har ju det ibland i våra tidningar, en duell mellan två saker. Då skulle man kunna ha duellen mellan Svenska Akademin och Mjölby Södra, vilken trupp som har utvecklats bäst sen deras samarbete 2002. Det. För det är ju många vakanta stolar väl, i akademin.
Ja,
det är hål i truppen. Och visst finns det, Anders, du när ju en liten förhoppning när du nämner Horace. Jag kan gissa att det tar lång tid för dig att skriva det här mejlet. Du suger på formuleringarna. Kan gissa redan i ämnesraden funderar du på vad som är bäst för att fånga Horace intresse. Och så tänker du att det ändå ska finnas en liten chans att när de sitter på Gyllene Freden så säger Horace, just det, fick ett väldigt spännande e-post, känns det som han säger.
Eller jag har haft korrespondens med en fotbollsreporter idag vid namn Anders Bengtsson.
Ja, och vi har ju några tomma stolar som ni vet. Och den här killen har något.
Ja, ja, precis. Han har en formuleringsglädje som jag sällan har sett. Nej, men du är mycket riktigt alltså. Både redan i ämnesraden då, i det här e-postmeddelandet till Horace Engdahl, så funderar jag på, ska man använda tankestreck? Det gjorde jag. Jag skrev Mjölby Södra, tankestreck, snill och smak.
Oh, det känns som att redan där skulle Horace kunna ha e-post som har tankstreck i ämnesraden, öppnar jag inte upp.
Precis. Jag kan bara läsa lite kort här. Det är inte så långt. Jag skriver så här. En härlig tillfällighet resulterade i att jag ramlade över en gammal intervju med Torgny Lindgren. Torgny berättade om sitt fotbollsintresse och nämnde i förbifarten Svenska Akademins sponsorsamarbete med Mjölby Södra. Akademin skänkte årligen 7000 kronor. Ni ledamöter fick varsin tröja och 11 män i de högre divisionerna i Östergötland sprang runt med snill och smak över brösten.
I de högre divisionerna?
Jag vet! Säg inte det, Johan.
Där gjorde du bort det.
I de lägre.
Horace direkt bara, oj, han har inte koll på sin Mjölby-fotboll.
Jag vet. Vidare efterforskning i ärendet ledde mig till en artikel från 2004. I den rapporterades det att ett antal ledamöter planerade att bevittna en seriematch med Mjölby Södra. Detta är allt som allt fascinerande. Inte minst roligt. Nu till mitt spörsmål. Du säger
spörsmål. Det är ingen slump att du använder spörsmål istället för fråga.
Är detta engagemang i Mjölby Södra pågående? Om inte så fallet, tittar ni på möjligheten att engagera i någon annan fotbollsförening? Jag är helt enkelt nyfiken på att få veta mer. Jag är införstådd med att detta mejl möjligen inte prioriteras. Med det sagt, vi går tacksam för ett svar. Vänliga hälsningar, Anders Bengtsson. Jag inser att jag inte lär få ett svar. Därmed så förväntar jag mig att det är på torsdag kväll. Är det dags igen kanske? Gyllene Freden, ärtsoppa. Att de ändå tar upp mig. Jag måste ändå tro det ju.
Ja, jag tror väl inte att de tar upp dig. Men det skulle ju kunna. De är ju i behov av lite washing, akademin. Med tanke på att de har haft tufft. Så de skulle ju kunna må bra av att försöka sponsra något behjärtansvärt fotbollsprojekt. kanske så Sverige United eller någonting sånt. Det skulle de ju kunna vinna på. Ja. Man undrar ju också där de sa att de planerar att åka och se Mjölby Södra, Horras, Stur, Alén och så. Gjorde de verkligen det? Ja, det är en väldigt lätt sak att säga. Precis. Att de ska göra det.
Ja. Ja, men tillbaka till Torgny och din novell.
Ja, absolut. Den handlar då om en fotbollsspelare, en libero. Och han är berömd för att aldrig någonsin har slagit en bakåtpassning. Så här börjar den. När en fotbollsspelare inte längre vet vad han ska ta sig till, när motståndarna kommer rusande från alla håll, då kan han spela bollen tillbaka till sin målvakt. Det kallas bakåtpassning. Det var en fotbollsspelare, en libero, som aldrig i sitt liv utfört en bakåtpassning till målvakten. Han var berömd för detta. Han var kortväxt men senig och envis och orädd. Det var det allra märkvärdigaste med hans liv, att han aldrig spelat bakåt till målvakten. Han var också stolt, nästan styvsint för den sakens skull. Han bar sitt huvud högt och han slog aldrig ned blicken för domare eller lagledare eller linjemän. Men så inträffade en gång, en enda, att självtilliten svek honom. Det var mot slutet av en match där segrarna skulle få en stor krullig guldurna med jättelika grepar av platina. Inte deras laget hade gjort mål. Målvakten kastade bollen till honom. Han befann sig halvvägs mellan straffområdet och mittlinjen. Och han tog bollen till sig med sin högra fot och vände sig framåt som han alltid brukade göra. Då kom motståndarnas allra fruktansvärdaste anfallsspelare rusande mot honom. En kämpe som kallades Korthornstjuren. Och tjuren ropade: "Jag är oskyldig till ditt blod." Vänstra benet som uppbar hela tyngden av hans kropp började darra. Spottet i hans mun avdunstade ögonblickligen. Armarna och händerna föll nedåt som om de plötsligt vissnat och all förtröstan rann av honom som om den endast varit av en svettdroppes omfång och tyngd. Helt oförmodat blev han övergiven av sig själv. Och i en feghet och uppgivenhet som nästan fick honom att kräkas slog han sitt livs första bakåtpassning till målvakten. Men även höger fot svek honom. Tillslaget blev så tvehågset och slappt att bollen med knapp nöd småstutsande rullade bort över gräset. Korthornstjuren störtade vilt bölande i fatten, gjorde en stor lov förbi den utrusande målvakten och sköt bollen i mål. För denna enda bakåtpassnings skull, detta högförräderi, blev han dragen inför stadens domare. Han stod där med böjt huvud och nedslagen blick. Och han dömdes till stegel och hjul. Han fick lämmarna krossade och blev inflätad mellan ekrarna i ett jättelikt vagnshjul och utställdes på torget.
Ja.
Så börjar det.
Ja, det är oerhört vackert alltså. Han är en jävel alltså, Torgny. Det får man säga.
Ja.
Ja, det är fint.
Poängen här är väl då att, för det kommer han in på sen, att om han var en libero, den här huvudpersonen som ofta ibland slog passar bakåt och gjorde misstag ibland, så hade ingen straffat honom så hårt. Men eftersom hans rykte var då så fläckfritt att han ägnade sig inte åt sånt här, så när han väl gjorde det så såg de inte mellan fingrarna med det, utan ansåg det vara skandalöst och därför skulle han straffas hårt.
Just det.
Mm. När han ligger där då i den här fjättrad i det här vagnhjulet, så stiger Gud ner till honom och befriar honom. För Gud menar då att det är först nu han har visat att han verkligen är en människa. Han har visat sig mänsklig. Och det har ju Gud en poäng i det här fallet. Nu är inte jag religiös, men att man gillar ju de här hjältarna som mest när de ibland visar sprickor i sin briljans. Det kan ju gälla Zlatan eller vem som helst. Det jobbiga för den här libron är att hans fru sen ändå inte vill veta av honom. Hon skäms så mycket över hans misstag. Så han får åka ut i skogen och leva på bär. Den spårar ur sen lite novellen, men den är underbar.
Ja, vad härligt.
Ja, och vi har ju några sådana spelare som har gjort något för dem. Otypiskt såklart. Ja. Jag vet inte, alltså gamla Southampton-legendaren Letizia missade väl bara en straff. Satt han så här 35 av 36 eller något.
Ja, till och med 45 av 46.
Var det till och med så mycket kanske? Där fick man ju inte känslan att supporterna på The Dell ville dra honom inför skranket. Utan de tyckte väl snarare att det gör inget, Matt. Du har satt så många för oss ändå.
Nej, precis. Ja, vad fint.
Jag hoppas att stenhuggaren som eventuellt då inte med flit gjorde det här korvfelet i Zlatans staty kommer lindrigare undan än vad libron gjorde. Ja.
Bra, Johan. Mm. Är som så med denna fina Torgny Lindgren novell att jag måste ge mig ut på det här fältet. Och vi måste avsluta denna podd denna vecka.
Tråkigt. Jag hade egentligen mer grejer att ta upp.
Så är det med bitterhet. Vi får spara det till nästa vecka, Johan.
Jag tänkte läsa lite Sara Stridsberg, men okej.
Ja, just det. Ja, men vi ska säga det, att vi har gjort detta avsnittet då i samarbete med C-more, och C-more visar samtliga här och damlandskamper i fotboll under året. Nu på lördag den 12 oktober fortsätter herrarnas EM-kval med bortamatch mot Malta, och på tisdag den 15 oktober är det dags för hemmamatch mot Spanien. C-more visar då också alla matcher från EM-kvalet, Allsvenskan, La Liga, Serie A och MLS. Gå in på cmore.se för att läsa mer. Och det är ju så att damerna spelar ikväll i Göteborg när vi spelar in detta, så vi vet ju inte hur det kommer gå.
Så är det. Får jag bara göra ett litet tillägg innan du rusar ut på ditt så omhullande fält, att den här Torgny Lindgren-novellen var enligt Torgny Lindgren själv publicerad en gång i ett matchprogram i Real Valladolid. Låter det inte fantastiskt? Det var en intervju som Korren gjorde med Torgny Lindgren 2003 när han berättar att dåvarande presidenten i Real Valladolid var en av hans läsare och var så förtjust i den här novellen att han lät publicera den i matchprogrammet. Aha. Vilket gör mig på oerhört gott humör. Jag har mejlat Real Valladolid för att fråga om det här matchprogrammet finns kvar, men precis som Horace så har det inte varit några svar.
Jag vet inte ifall de också har olika shitstorms som är dit.
Ja, de borde ju bli glada när det kommer ett mejl om Torgny Lindgren, men nej, så är det i den här moderna jävla fotbollsvärlden.
Ja, så är det.
Tar man sig inte tid för gamla döda författare från Västerbotten.
Nej, vi krigar på, Johan. Och vi hoppas att våra lyssnare krigar på ytterligare en vecka. Så hörs vi nästa onsdag med ett nytt färskt avsnitt.
Det gör vi garanterat.
Så tackar vi för er tid denna vecka. Och så önskar vi er en härlig fortsatt dag.